Aulis Jalonen, Risto Relander, Hannu Lehtonen, filosofin magister Hermanni Pihla ja Maa. Relander genomgick hela översättningen och var koordinator för det här arbetet. Lössers bok innehåller några ganska komplicerade latinska citat. Professor Heikki Koskenniemi, som är specialist på det här området, gick igenom översättningen av de här citaten. Jag måste säga att det var mycket svåra latinska citat, ganska långa och mycket svåra. Det finns också en engelsk översättning, The Complete Timotheus Verinus. Och jag har båda de här böcker här med och jag sätter det att ni kan se. Det här är på finsk översättning och det här är The Complete Timotheus Verinus, engelska. Den finska upplagan innehåller inte den senare delen som The Complete Timotheus Verinus innehåller, också den andra delen. Den finska upplagan omfattar nästan 300 sidor och typsnittet är mycket litet måste säga. I vår tidskrift Concordia publicerade jag år 2008 invändningen till en artikel skriven av pastor Sten Ryd om Lössers liv. Den här artikeln innehåller intressant information om bakgrunden till Lössers bok. Jag använder artikel i min presentation. Ryd påpekar i sin artikel att Lössers intressanta liv och omfattande produktion hittills har blivit föremål för bara några få vetenskapliga arbeten. Lösser betraktas som den sista stora representanten för den lutherska ortodoxin. Åtminstone i Finland har man studerat den lutherska ortodoxin ganska litet, eller mycket litet. Däremot framför man olika påståenden om den. När man tänker på pietismen är Lössers bok särskilt intressant i den meningen att den har blivit skriven under den tid när pietismen ännu var en ung företeelse. Filip Jakob Spener, som levde 1635-1705, skrev hans Pia Desideria, kom ut 1675 och det var 2 år efter Lössers födelse. Och jag skulle vilja fråga er att hur många av er har hört före detta föredrag om Spener? Kan det handla om ganska många, inte alla. Hur många av er har hört före detta om Valentin Ernst Lösser? Inte så många. Några. Bra. Lösser var en mycket lärd teolog. Han var en samvetsgrann i sitt arbete. I sitt företal till den finska upplagan betecknar översättarna Lösser med rätta som en man som undviker all fanatism och häftighet och som alltid behandlar sina motståndare rättvist och uppskattande. Och tycker att det är sant det. Vem var Lösser? Valentin Ernst Lösser föddes den 29 december 1673 i Sondershausen, Thüringen, i Sachsen. Och han dog den 12 februari 1749 som superintendent i Dresden. Han levde i en brytningstid mellan den senare lutherska ortodoxin, pietismen och upplysningen. Tiden var en brytningstid också vad det politiska området beträffar. Som exempel kan man nämna att Sachsen gick in i en personal union med Polen i slutet av 1600-talet. I och med den här unionen övergick regenten August den starke till den romersk-katolska kyrkan 1697. Den kyrkliga situationen blev mer komplicerad av den växande absolutismen, som innebar bland annat att nedtrycka kyrkorna under censur. Valentin Ernst Lösser var en person som själv stod i brytningspunkten mellan olika riktningar. Som Luthers teolog och kyrkoman genomförde han den linje som reformationen och 1600-talets ortodoxi hade. Han stod med hela sitt hjärta i den här traditionen, och han strävade efter att vara trogen mot den. Men samtidigt var han influerad av pietismen, och hans resonemang liknade Speners resonemang i Pia Desideria. Men den här kombinationen ledde honom till pinsamma och djupa meningsskiljaktigheter i pietismen, en kamp som pågick i flera decennier. Lösser var av Luthers släkt. I hans släkt fanns många präster, bland andra hans far, Kaspar, teologiprofessor och superintendent i Wittenberg, och hans morfar. Det är av intresse att veta att en av de stora lutherska teologerna i vår tid, professor Hermann Sasse, var Lössers släkting. Lösser utmärkte sig tidigt med sin utomordentliga talang och flit. Som ett exempel kan man nämna att han som 14-åring skrev en detaljerad historia om staden Aten. I Wittenbergs universitet studerade han under ledning av stränga ortodoxa lärare Deutschmann, Hanneke, Walther och sin fader. Hans favoritämne var klassisk litteratur, framförallt historia. I början var han inte särskilt intresserad av teologi, vilket beredde hans far sorg. När Lösser var ung började de pietistiska striderna. Wittenbergs fakultet tog mycket kritisk ställning mot Spener och hans efterföljare. Det var framförallt Speners kiliasm och hans likgiltiga ställningstagande gentemot radikal pietismen som man såg som en allvarlig avvikelse från ortodoxin. Lösser blev magister 1692. Eftersom han stannade ganska lång tid i Jena, lärde han känna de lutherska professorerna Bechmann, Bayer och Sagittari. För första gången i sitt liv blev han genom dessa personer allvarligt intresserad av teologi. Som en intressant specialitet kan nämnas att Lösser var expert på numismatik, och 1695 disputerade han i ämnet "Vad betyder pengar för teologi?" Alltså, Lösser var mycket mångsidig teolog och man, att jag inte kan förstå hur han hade tid för allt han gjorde. Efter att ha verkat några år i den akademiska karriären blev han superintendent i Jüterbock, alltså kanske man kan säga biskop. Lösser satte sig in i det kyrkliga arbetet med kraft och beslutsamhet. År 1701 blev Lösser huvudredaktör för den första teologiska tidskriften, Unschuldige Nachrichten. Han verkade i denna tjänst ena till sin död, alltså i 48 år. Unschuldige Nachrichten recenserade en mycket stor mängd nyligen publicerad teologisk och annan vetenskaplig litteratur. Tidskriften tog också upp händelser i tiden, vilka hade kyrklig och allmän betydelse. Unschuldige Nachrichten var den allra första tidskriften i sin kategori. Lösser blev på en gång känd och erkänd som den ledande teologen inom den lutherska ortodoxa teologin, som Ruth säger. Från Jüterbock kallades Lösser till Delitz, som låg nära Halle. Lösser gifte sig med Katarina Elisabeth Krausold. Äktenskapet betecknas som lyckligt och harmoniskt. De fick 11 barn, av vilka 6 blev vuxna. In i striden med pietismen hamnade Lösser egentligen mot sin vilja. Den berlinska rektorn och sedermera halleska teologen Joachim Lange, som levde på samma tid, ungefär samma tid som Lösser, och var en elev till Franke, angrepp Lösser mycket häftigt på grund av det som denne hade skrivit i Unschuldige Nachrichten. Då publicerade Lösser en rad artiklar om pietismen och dess mångskiftande religiösa åsikter. Det började 1711. Av dessa artiklar sammanställde man Timoteus Verinus. Det här namnet uttryckte Lössers önskan att betona både fromhet och sanning. Verket utkom senare som en fullständigare upplaga och är troligen det mest kända verket av Lösser. Den första delen av Timoteus Verinus utkom 1718 och den andra delen 1722. Timoteus Verinus, den engelska översättningen, säger 1721, men det menar inte mycket. Lösser använde i Timoteus Verinus sin historiska metod. Han strävade efter att klargöra förbindelsen mellan mystik och pietism. Han gjorde en distinktion mellan den konservativa och den radikala pietismen. Med representanter för den förra strävade han till att komma i förbindelse. Den radikala pietismen ansåg han sig stå allt för långt ifrån för att en rationell diskussion skulle vara möjlig. Och i Timoteus Verinus det finns många exempel på både radikala och konservativa pietisternas utrymmar. De halländska teologerna ansåg Lösser som en oomvänd och de krävde att han skulle göra en fullständig bättring. Lösser däremot ansåg att pietismen hotade reformationens inställning till rättfärdiggörelsen. Han hade mycket att påpeka när det gällde pietisternas uppfattningar om ord och sakrament, kyrka och ämbete och så vidare. Men trots allt betraktade han pietismen inte som kätteri, utan som kirchen über och tyska. Han betraktade den som ett slags skada, vilken förvisso hotade kyrka men som inte nödvändigtvis behövde leda till kyrkosplittring. Lösser gjorde ganska stora eftergifter till de halländska pietisterna och det resulterade i spänningar mellan honom och de andra ortodoxa teologerna. År 1707 kallades Lösser till teologiprofessor i Wittenberg efter Johann Deutschmann. På den tiden var han redan en berömd man. Vid samma tid drabbades han av en hård prövning när en av hans pojkar dog. År 1709 kallades Lösser till överintendent i Dresden. I det här ämbetet tjänade han ena till sin död, 40 år. Och jag har här en citat på, jag säger det på engelska, det är från en artikel som är skriven av Herman Kleinig och det har publicerat i Concordia Theological Quarterly 1996. Kleinig säger att he wanted to live in Dresden where he could witness the cultural and intellectual changes of a day rather than be isolated from them in a university town. Kleinig säger också att Lösser hade andra möjligheter också, att det var många som skulle ha velat ha honom, till exempel universitet, professorer i någon universitet. Lösser väckte också i Dresden uppmärksamhet med sin utomordentliga flit. Man kunde inte fatta hur han hade tid till allt som han gjorde. Som ett exempel, det är bara ett exempel, kan man nämna att han predikade över alla de bibliska böckerna under sin tid i Dresden. Han hade en veckas semester på sommaren och han besökte då sina släktingar tillsammans med sin familj. Lösser hade en avsevärd myntsamling och ett bibliotek med 60 000 volymer. Några forskare säger att 80 000 även. Åtminstone 60 000. På sin ålderdom fick Lösser erfara hur många som tidigare hade varit kritiska eller rent av fientliga mot honom nu istället visade stor respekt och uppskattning för honom. Många ledande personer i Dresden och Sachsen sökte råd och hjälp hos Lösser. Hans vägran att rätta sig efter människors uppfattningar i religiösa frågor väckte respekt. Bibeln och dess lära, så som han uppfattade den, var för honom det enda rättesnöret för tro. Man kanske är det bra att säga här också att han var mycket intresserad att studera Bibeln på hebreiska och grekiska. Kanske det inte kommer fram i min föreställning som det kanske kunde bli. För på första advent 1748 höll Lösser sin festpredikan efter att ha varit 50 år i ämbetet. Han var flitig ända till slutet och predikade för sista gången bara kort innan han avled. Han dog hemma den 12 februari 1749. Hans sista ord var: jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Jesus, hjälp mig. Så sade han innan han dog. Då, om sammanställningen av Lössers verk. Lössers verk fördelar sig på 16 kapitel. Varje kapitel utom det sista börjar med orden det pietistiska fördärvas och så vidare. Under översättningsprocessen funderade vi hur man borde översätta ett uttryck som är på latins malum pietisticum som Lösser använde. Och arbetsgruppen stannade för att översätta ordet malum med finskans turmelus på svenska för där. Ja, det var inte ganska lätt då vi hade den avsikten att inte bygga en barriär eller ni vet med den ord vi använde. Det var inte lätt. Men då blev det för där. I 16 kapitel analyserar Lösser pietismen. Hans text visar att han har gått igenom en anmärkningsvärd mängd pietistiskt material. Lösser var också mycket bevandrad i den pietistiska rörelsens historia. Han berättar i sitt verk om många händelser och fenomen som uppkomsten av den pietistiska rörelsen hade orsakat. Han nämner även Finland ett par gånger i sitt verk. Lösser tar fram 14 punkter som är karakteristiska för pietismen. Och de är likgiltighet som ser ut som tomhet, förakt gentemot nådemedlen, för det tredje man gör väldigt på ämbetet maktlöst eller kraftlöst, vet inte vilken borde vara den bästa. För det fjärde man blandar ihop våra gärningar med trosrättfärdighet, då kilias terminism. Det vill säga att läran att människans nådatid slutar före hennes död. Då precisis emot Luthers lära om så kallade arjefora, mysticis, förstöring av stödet för religion. Skyddande och försvarande av svärme, andar och fanatism, perfektionism, reformatism, skiss som man förorsakar med den icke-regelmässiga framhetsgivaren och till slut det som alldeles speciellt tillhör pietismen. Några centrala drag i Lössers verk. För det första, Lösser analyserar en stor mängd frågor som är förbundna med pietismen. Hans text är inte lätt att läsa, det måste man säga. Den finska upplagan är också mycket, mycket vid bokstäverna, så att jag också för mig svårt att läsa på finska upplagan. Och förstås det att han kan säga att Luthers skola, det är skolastik, den lutherska skolastiken, och det gör saken också ganska tungt. Men jag tycker att det är värt att sätta sig in i den. Lösser kände utomordentligt väl saken som han talade om. För det tredje, det finns en stor mängd hänvisningar framför allt till de pietistiska källorna. Det gör ett gott intryck för att det visar att författaren har bemödat sig om att bli förtrogen med de frågor som han behandlar. Jag tycker att det skulle ha varit omöjligt för Lösser att göra påståenden om pietism om han inte har vetat ganska mycket om pietism. För det fjärde, Lössers verk är framför allt en dogmatisk analys, men han tar också fram kyrkohistoria, i synnerhet det som gäller pietismens uppkomst. Man kan också se en mycket kritisk inställning till upplysningen som uppkom vid ungefär samma tid som pietismen. Och jag har här en annan citat från Kleinigs text på engelska. Kleinig säger, citerar på engelska: "Already in his book of 1692, Lösser sharply perceived that the greatest threat to Christianity lay not in pietism, but in the new direction which philosophy was taking. Even in his first lectures on philosophy in 1694, he saw that the skepticism and subjectivism of Descartes would lead to far-reaching consequences." Och jag tycker att vad Kleinig här säger är mycket viktigt att notera. Och när jag hade gjort den här föreläsningen, jag hade inte tid. Jag tyckte att jag skulle ha understrykat den här saken, att jag tycker att så är det med Lösser. Då har en punkt 6. Lösser representerar medvetet den lutherska lärotraditionen. Några exempel, till exempel de logii klassiki, vår och fullkyrkans ständiga lära är, då han säger, vår kyrkas lära och bekännelse är den här, eller han säger, vår kyrka har fast förkastat. Lösser citerar inte så mycket Luther eller andra lärare från reformationstiden eller fullkyrkan. Och i den här boken han citerar även inte så mycket om Bibeln, fastän han har mycket läst Bibeln, och det var den avgångspunkten förstås. Då, något av verkets innehåll. Lössers verk innehåller väldigt mycket olika ämnen. Man kan inte göra hans grundliga utläggningar och argumentering rättvisa med den här presentationen. Jag vet inte vad det är på svenska, men om jag skulle säga det på finska, jag skulle säga att den här presentationen är bara en raapaisu bara en rapaisu. Jag drar fram några centrala frågor, det vill säga de fyra första, någonting av de fyra första paragrafer, kapitel, och hoppas att jag därigenom kan förmedla er någonting av innehållet i hans verk. De fyra första kapitel utgör cirka 50% av hela verket, så jag tror att löser undertryckte ganska mycket i första kapitlet. För det första, läran är inte så viktig. Lösser börjar egentligen sitt arbete med att ta fram frågan om likgiltighet för läran. Han ansåg att inom pietismen förekom olika nivåer av likgiltighet för den kristna läran. Det kunde leda till sådana tankar att man betraktade som fromma även sådana personer som inte trodde ens på huvudartiklarna i den kristna läran. Lösser nämner som exempel Johan Wilhelm Petersen, som menade att även hedniska människor kunde bli frälsta också utan den utvärtes kunskapen om Kristus. Petersen accepterade anhängarna av Areios och betraktade dem som mycket bättre än lutherska ortodoxa även med hänsyn till läran. Jag erkänner att det vad Petersen säger, det är förstås det extrem. Men det är en sak som Lösser tar fram. Enligt Lösser kunde pietisterna förhålla sig mycket slarvigt även till svåra villoläror. Man brukar, han säger, man brukar förklara de kalvinsk reformärta och andra lärare av samma typ, fromma och saliga, som i själva verket har lärt och spritt grundläggande villoläror, men som däremot på vissa punkter har motstått den evangeliska sanningen och även dött i sådant tillstånd. Å andra sidan gillade pietisterna inte sådana benämningar som luthersk eller ortodox renärig. Till exempel Joachim Lange ansåg benämningen luthersk vara sekteristisk. Lösser påstår inte att alla pietister skulle ha representerat extrema ståndpunkter, men han ansåg likgiltigheten inför läran på ett eller annat sätt var tecken som karakteriserade pietismen. För det andra, frågan om nådemedlen. Lösser betonar kraftigt den grundläggande betydelsen av nådemedlen för den kristna kyrkan. Han säger, god för oss framför allt till nådemedlen och i synnerhet till hans uppenbarade ord, och åsidosättandet av dem medför en fullständig förlust för kyrkan. Lange, som var Lössers huvudmotståndare, anklagade de lutherska ortodoxa lärarna för dyrkan av medlen, det vill säga att de skulle upphöja nådemedlen på ett avgodande sätt och för bokstavsdyrkan. De ansåg, som Lösser säger, att man höll sig för mycket till den bokstavliga ortodoxa kunskapen som är tagen från Bibeln. Och man menar att det är den helige Andes verkliga gåva och verk också i dem som inte är fromma. Lösser menar att Lange ställer som motsatser å ena sidan de logiska från Bibeln hämtade sanningarna och å andra sidan den helige Andes kraft och ljus i sig själv. Och han jämställer det förra med blott en bild som det är dumt att debattera om. påståendena om läran är kärnsanningar, det vill säga någonting som finns bara i huvudet. Inom pietismen förnekade man att läran kan sägas vara norm. Lösenseri pietisternas uppfattningar, anknytningspunkter till Svenkfeld, Ratman och så vidare, vars kätterska läror kyrkan hade fördömt. Det är också skäl att läsa märke till kopplingarna till rationalismen, rationalismen. Och tar en citat från Kleinig som säger: "In Lösser's view, contemporary doubts about scripts go back to the skepticism of Descartes and his subjective starting point, which is what has enabled philosophy since his time to free itself from the claims of revelation. If subjectivity is the decisive criterion, there is ultimately no difference between cogito ergo sum and the innovate, and reason becomes lord instead of servant." Och det här citat från Leibniz var för mig en, det var ganska intressant att så han kopplar med den kända Descartes ord cogito ergo sum och den innovate ljuset i människans hjärta. Pietisterna menade enligt Lösser att man tänkte Guds ords kraft och verkan vara beroende av människans fromhet, och det är ett farligt misstag. Lösser drar slutsatsen kortfattat. Han säger: "Så länge som vi håller sig till sin tillfarelse kan vi aldrig mer tro på sina hjärtan. Att ogudaktigas omvändelse sker genom nåden medel, det vill säga genom Guds ord som man predikar och som man hör och förstår. Däremot måste de lära en oförmedlad direkt omvändelse, det vill säga utan nådemedlen." Enligt Joakim Lange har den heliga skrift vid sidan av den andliga betydelsen också den blott bokstavliga och naturliga betydelsen och kraften. De som inte har fromhet har bara den bokstavliga betydelsen. Lösser säger att de evangeliska församlingarna lär och bekänner egentligen bara en betydelse i Bibeln, siis bara en betydelse i Bibeln, nämligen den bokstavliga. Man kallar den på samma gång bokstavlig och andlig enligt Guds instiftelse och ständiga ordning på grund av att den andliga formen och kraften, den oändliga kraften, är där och sammanhänger väsentligt med den. Det är också någonting mycket viktigt. Mycket viktigt. Joakim Lange förnekade också, enligt Lösser, upprepade gånger att den heliga nattvarden skulle ge syndernas förlåtelse. Däremot menade han att nattvarden var förlåtelsens sigill. Lösser satte sig mycket kraftigt emot honom. På samma sätt betraktade Lösser mycket kritiskt pietistiska uttryckssätt som det invärtes jordet och den invärtes nattvarden, som kan leda till mycket farliga uppfattningar mycket lätt. Och kan säga på den här punkten att har tagit fram bara några, men nästan på alla de här punkterna jag kunde säga någonting om den senare historien, åtminstone i Finland. Det, till exempel om man säger att den helige nattvarden inte skulle ge syndernas förlåtelse. Det är inte den här lärouppfattningen, är inte bara historia. Företräden. Man gör predikoämbetet maktlöst eller kraftlöst. Jag vet inte vad skulle vara det riktiga ordet. Lösser menar att under påvedömet var predikoämbetets, det kyrkliga ämbetets makt, kraft, oproportionerligt överdriven. Däremot orsakar pietismen enligt Lösser att predikoämbetet nästan tas bort ur fokus och uppmärksamhet istället fästs vid personer och deras fromhet. När Lösser behandlar predikoämbetet tar han först fram frågan om så kallade ämbetsnåd, gratia ministerialis. Pietisterna var av den åsikten att ämbetsnåden var en saga. Till exempel Lange säger i den här frågan, kan Gud dela ut till de ogudaktiga lärarna genom den offentliga kallelsen en sådan ämbetsnåd, och kan han låta den vara med i all deras tjänstgöring så att de inte handlar så okunnigt och bakvänt som de annars för sig själva utan sådan ämbetsnåd väl skulle göra. Till detta säger jag, det menar Lange, inte. Jag anser sådan ämbetsnåd vara en absurd och skadlig sak. Lösser kommenterar direkt, när Guds nådeverk härleds från predikoämbetets inskickande som sådant, om inte görs det inte av predikantens okudliga liv, under förutsättningen att kallelse och lära förblir riktiga. Han återger ett citat av Wilhelm Leiser 1592-1649 som säger, kallelsen definierar Guds tjänares ämbete så att människan genom den får en övermänsklig makt och människorna på sin sida medverkar i den här nåden som är given åt dem så att de av Gud unnöjs genom samma kallelse över den mänskliga kraften. Han säger också att predikoämbetet får till stånd omvändelse och frälsning effektivt, rent och verkligt, men ändå i egenskapen av Guds tjänare. Och han tar fram på den här punkten också några bibelställen, till exempel apostel Paulus 1 Korintierbrevet kapitel 15, 7, 10 och andra. Lösser understryker att det heliga predikoämbetet är också en trosartikel, och jag har dessa orden på kursiv, eller vad det är på svenska, kursivilla på finska. Det var en slags, som jag, när jag läste den nu, det var för mig en löv, om det säger på finska, men inte vad det är på svenska. När det gäller ämbetet som Gud har instiftat är det fråga om en sak som man inte fullständigt kan pejla med förnuftet. Därför att det är också en trosartikel att Gud har instiftat ämbetet i sin församling och för sin församling. Pietisterna lärde att den predikants ämbete som lever dåligt som sådant inte har någon effekt. Alla sa det inte detta direkt, men enligt Lösser var det i verkligheten av samma åsikt. Lösser säger att deras lära är emot Bibeln och den augsburgska bekännelsen, paragraf 8 i Augustana. Lösser tar fram den andra Korintierbrevet kapitel 3, 8, där aposteln Paulus talar om andens ämbete. Lösser säger att det betyder ingenting annat än predikoämbetet på Nya Testaments tid. Han medger att andens ämbete förutsätter också den verkliga fromheten. Måste säga att genom hela hans bok kommer också den här att kunde säga att Lösser var med hela sin hjärta, och man förstår det riktigt, han var en pietist. Hans leopard, leopard, kännetecknade av stor frånhet. Och det gäller inte den här saken när han skriver, när han skriver vad det gäller att lära, Bibelns och bekännelsens lära. Men frågan är nu enligt Lösser vad de predikanter har som inte är fromma. Lösser säger att de ändå är ordets och kyrkans tjänare och de har ämbetsnåden. Annars måste en from lärare tänka, när han känner sin svaghet, att han inte har andens ämbete. Och den fjärde tillskott. Våra gärningar blandas ihop med trosrättfärdighet. Enligt Lösser var vad som helst där det pietistiska fördärvet har kommit fram har ett av dess mest karakteristiska drag alltid varit förakt för rättfärdiggörelse av tron och att man blandar ihop våra gärningar med trosrättfärdigheten. Detta visar både kyrkohistoria och vår dagliga erfarenhet. Han säger, artikeln om trosrättfärdighet innebär att man genom Guds verk förtroende får ta sin tillflykt till den helt tillräckliga och oss tillräknade Kristi ställföreträdande försoning och förtjänst. Denna artikel är den huvudtrosartikel som är vår frälsningsgrund. Den är faktiskt Articulus Tantis et Carentis Ecclesiae Evangelicae, den trosartikel med vilken den evangeliska kyrkan står eller faller. Det är trosartikeln som man måste behandla mycket försiktigt, liksom ett mycket dyrbart arv, för att man inte ska förlora eller fördärva den. En arvmätning, det är möjligt att Lösser var den första som har använt beteckningen Articulus Tantis et Carentis Ecclesiae om rättfärdiggörelseläran, som säger till exempel Friedrich Loos i sin bok. Pietisterna påstod på stor enligt Lösser att de ortodoxa lärarna lärde en död och kötslig tro som inte har den aktiva kristendomens kraft. Lösser däremot säger att de blandar ihop människogärningar med rättfärdiggörelse, vilket är mycket fördärvligt. Några pietistiska uttalanden närmare sig den påviska kyrkans lärare, bland annat talet om den så kallade dubbla rättfärdiggörelsen. Lösser tar fram Tobias Fanners uttalande. Fanner hade sagt bland annat, Luther borde inte ha gjort så stort nummer av rättfärdiggörelsen. Kyrkan hade ju klarat sig mycket bra utan det ljuset som han skröt om. Lösser nämner om att pietisterna inte har velat tillbaka visa och förkasta yttrandet vi rättfärdiggörs genom Kristi inneboende i oss eller genom Kristus som är i oss. En annan anmärkning, den så kallade Mylla-Luther-forskningen med professor Tuomo Mannerma som den ledande auktoriteten här i Finland, vilken började på 1980-talet, aktualiserade den här frågan om relationen mellan Kristi inneboende och rättfärdiggörelsen. Mannerma tog kraftigt fram Luthers uttalande att Kristus är närvarande i själva tron, som man kan finna i Luthers Galaterbrevets exposition. Han ansåg att vi inte går att förena konkordiformen med Luther. Lösser understryker mycket kraftigt den distinktion som de lutherska teologerna har gjort. De skiljer mellan tro som rättfärdigt gör, det på latinska fides quae justificat, och tro i den mån som den rättfärdigt gör, fides quatenus justificat. De lutherska teologerna medger att tro som rättfärdigt gör är verkande. Men de accepterar inte att tro i den mån som den rättfärdiggör skulle vara verkande. Detta är samma sak som att göra skillnad mellan rättfärdiggörelse och helgelse. Man kan betrakta tro från båda synvinklarna, på ena sidan från frälsningens grund och andra sidan från frälsningens ordning. Luther till exempel gör samma sak i sina skrifter och man måste ge akt på det, säger Lösser. Och jag tycker att han är helt korrekt. Det som Lösser härmed framför allt, det som Lösser härmed framför att allt jagar efter, uttrycker han på följande vis. Om bara herrarna i Halle och andra skulle tro och bekänna med oss att den kristliga rättfärdighet som tillräknas oss i tro är den enda grunden på vilken vi består i Guds tro. Och dessa ord, den här satsen jag har understrukit. Jag tycker att det är något mycket, mycket centralt när det gäller vår kristna tro. Det är kristlig rättfärdighet som det gäller inför Guds dom och ingenting annat. Inga våra gärningar, ingenting eller vad Gud har gjort till oss. Bara kristlig rättfärdighet. Och det var för mig mycket stor sak att läsa till exempel den här satsen att han då verkligen är verkligen evangelisk lärare man, som säger någonting som den här. Från Kant så tar Lösser följande ord: tron i den mån som den är ensam tröstar samvetet. Samma sak framhäver också det som Lösser säger om läran enligt vilken den heliga vandeln, den gamla människans dödande och den nya människans förnyelse och självförnekelse är den enda vägen till salighet, alltså evangeliets huvuduppgift och frälsningens grund. Lösser säger på det sättet blir evangelium marginaliserat och allting blir lag. Lösser underskattar inte faran att missbruka nåden, någonting som också Bibeln säger allvarliga ord på olika platser i Bibeln. Man säger bland annat att man måste allvarligt motarbeta sådana som missbrukar nåden till lösaktighet och man måste främja det rätta livet i Kristus. Man kunde också ta många andra citat från när det gäller den här saken, men måste fram säga att nu var det för Lösser saken att motstå de som lärde enligt honom fel i den här centrala punkten. Till slut, Lösser njöt inte av att kritisera pietismen. I slutet av sitt arbete beskriver han hur pinsamt det var för honom. Men han kände att han måste göra det. Han kände sin att han är skyldig att också kritisera. Han förnekade inte att den pietistiska kyrkokritiken i många avseenden var riktig. Det här är också någonting mycket viktigt att han säger på många platser den här saken, att vår kyrkans situation är inte bra och man måste göra någonting. Han själv försökte förnya den kyrkan på den tiden. Den lutherska kyrkan behövde förnyelse. Lösser ansåg också att de ortodoxa och pietisterna tillsammans skulle stå emot den växande rationalismen som hotade den kristna kyrkan mycket allvarligt. Kleinig säger För det här är på svenska. Hans huvudsakliga ändamål var att återställa den rena lärans skatter, inte den moraliska disciplinen inom kyrkan.